Fully extended Martin är bara en tillfällighet.
Med long Furby doesn't ja, long exist. Furby. Long Furby can't hurt you. Åh oh, gud vad vi ska be Ronja göra en long Furby till det här avsnittet.
Och det hade varit någonting. Mm. Oh.
Men helt alltså, irrelevant ja. Till något ämne. Men det
var ju long Furby.
Ja, oh, vänta, jag ska visa dig vad long Furby
är.
Long Furby är aldrig relevant, Ludvig.
Är det någon
eller är det alltid relevant?
Mm. Är det någon av er som har sett Ronjas konst? Alltså när hon inte ska måla någonting utan hon får måla sina egna motiv, så att säga.
Alltså, när vi inte ber henne liksom, hej, gör någonting med de här tre ämnena.
Ja.
Nej.
Vänta, Ronja som pluggade media?
Ja, exakt. Ah, okay. Ronja Budak. Yeah. Ronja.
Ronja är vår in-house artist.
Oh, really?
Yeah. Det är hon som gör bilderna till varje reklam.
Oh, damn. De är ju snygga.
Ja.
Long Furby, det är folk som har förlängt sina Furbies.
Good lord.
Det här är en Tumblr-grej.
Good lord.
Det här är en solid reverse på alltså, bred knug.
Jag älskar Long Furby.
Oh my god.
Också så uppdrag.
Det där är ju nästan Sandworm.
Så. Ja. Ja, ja, det är oh, Furshelud.
Furshelud.
Det är en AI-prompt från verkligheten.
Nej, Shai-furlud.
Nej, för fan. Oh, fuck. Jag vill inte se tänderna på en sån där.
Kan vi snacka om uppdraget att ge sig ut på internet och hitta samma tyg som Furbyn är gjord av? För att förlänga den. Det tycker jag. Jag tycker det är strångt jobbat.
Ja, det är lite imponerande faktiskt.
All this work just a shitpost.
Ja. Men konst ja. Utan gränser.
Ja.
nej, jag har bestämt mig. Shai-furlud.
Ja, men det tycker jag är bra. Shai-furlud.
Den är bra. Ja, det är stabilt.
Herregud. Här kommer bussen.
Och här kommer introt. Hörrni, jag är vansinnigt taggad på ett nytt avsnitt av Medis Radio, podcasten där vi recenserar och analyserar kultur. Det här är avsnitt, är det 139?
Ja, det är det.
Det är så många avsnitt.
Vilken bra siffra.
Ja, men visst är det. Det är en siffra som ligger så dåligt i munnen, men så bra på när man ska skryta om hur lång podd man har. Hörrni, jag som pratar, jag heter Martin Lindberg. Bredvid mig så har jag Panos Tetufexis.
What up?
Tet står för fett passiv. För du har aldrig en åsikt. Ludvig Lundberg.
Ja.
Och Simon Mossmyr.
Ja, det är jag.
Välkommen tillbaka.
Tack.
Det var ett tag sedan nu.
Ja, det var kul. Det var väl typ i vintras någon gång jag var här.
Var det vinter? Ja, alltså
jag minns inte.
Sen höst förra året, tänker du?
Ja, okej. Det kanske var sen höst.
Jag tror det.
Jag är inte fortfarande vinter ändå, eller?
Mm. För vi har ju haft ett break sen nyår.
Mm.
Så att det måste varit där i november, december. Slutspurt med förra säsongen.
Då för mig, i mitt huvud så är det vinter.
Ja, men det är lite
så. Så tillbaka till segmentet. Jag pratar med Ludvig om meteorologisk data, för det har vi gjort förut. Det är meteorologisk vår när det har varit plusgrader natt som dag en hel vecka i sträck. Det var det för några veckor sedan.
Och sen gick det tillbaka till att inte var det.
Nej, men det struntar vi.
Det är ett sånt state där det, har det hänt en gång, då kommer det inte stängas av.
Exakt, nu är det vår.
Ja, men, to be fair, det är det som gäller för shorts. Har man väl börjat ta på sig shorts en gång, då får man inte ta på sig något annat.
Ja, Ludde.
Du är
Ludde,
så farligt Ludde. Nära att vara en shortskille.
Ludde.
Vi hade en sån snubbe i området jag växte upp.
Var har du växt upp?
Farsta Strand Cirkus. Mm. Alltså det är Huddinge kommun, men det är precis där vi... Hur som, det var en snubbe där som gick runt med shorts, sandaler och bar överkropp.
Och långt hår.
Ja, och skägg.
Och cyklade.
Och skägg.
Ja, han hängde där jag bodde också.
Vad driver du?
Nej, 100%.
Nej, vad fan. Holy, ja men då har jag ett vittne på den här personen.
Han finns på riktigt, jag lovar.
Men det är fan året runt alltså.
Ja. Han fick ta på sig shorts på 70-talet någon gång. Och sen så, inget än.
Vi hade en snubbe i min skola som var en jordare. Och en jordare är sånt som vill att man ska ha nära kontakt med jorden. Så att han hade inga skor.
Oh, fuck.
För det var viktigt för honom att känna liksom, den taktila känslan av typ grus.
Trodde jag att det var
farligt med skor och strumpor. Liksom.
Trodde jag att det var det man kallade den tredje piggen på brittiska eluttag.
Jordan. Ja, det var vad vi kallade Han heter också Martin. Hörrni, vi har en dagordning. Den är, jag ska försöka hålla det här till en sån här dagordning som funkar, har ett bra flow och vi inte spenderar 3 timmar med att balla ur.
Ja, men det är bra, för det gör vi ju vanligtvis inte.
Nej, just det, för vi håller oss ju alltid till 60 minuter.
Oh ja.
Ja.
Bryter i tid.
Exakt. Jag ska äntligen få prata om parallellen och inte parallellen mellan Gotham Knights och Spider-Man 2. Två spel som släppts förhållandevis nära varandra i tiden. Men som det nu, jag är ju sist på pucken och komma med hot takes om de här. Men jag tänker göra det. Annars kommer jag vara olycklig.
Vi tror på dig.
För att få ett ämne som de bryr sig om så ska vi från det gå raskt vidare till att prata om vad många säger är Guds gåva till folket, den bästa filmen som någonsin gjorts. Uppenbarelsen filmatiserad. Dune del 2.
Jag är tyst, ja, jag vill inte förstöra den goda stämningen än.
Om du vill minnas så förra gången jag var här så pratade vi också Dune. Och jag hoppas att nästa gång jag är här så pratar vi också Dune.
Ja visst, ja, då behöver vi vänta istället. Alltså, jag bojkottar Medis Radio.
Hörni, Villeneuve jobbar på, det är okej.
Sen ska du, Simon, få prata om film. En av dina absoluta favoritfilmer.
Oh ja.
The Greasy Strangler.
Oh ja. Jag ska utsätta er allihopa för den här filmen.
Nu jag var taggad. Nu vet jag inte. Okej. Du äger det här ämnet. Du får utsätta oss så mycket du vill. Slutligen så har Panos och jag spelat indiespel. Vi har varit sist på pucken och spela ett spel som, seriöst, vi såg det här på Nintendo Direct och alla var hype. Du var hype, jag var hype, Johan var hype, Felix var hype.
Ett tag sedan.
Det här var 2020. Och sen så kom Death's Door och vi bara missade det. Tills nu.
Är det verkligen bara 20? Ja, jo, det är 2020.
Det kom ut 2021.
Ja.
Mm. Det ska vi i alla fall prata om och det kommer bli kul. Det är vad vi har. Jag ska hålla i tyglarna så mycket det bara går. Och vi ska börja och prata om Gotham Knights och Spider-Man 2. Vi börjar i änden vi inte har täckt. Vi har pratat om Spider-Man 2 typ 2 avsnitt.
Fett bra.
Fett bra.
Fett bra.
Konstigt nog har jag märkt att när Spider-Man 2 kom ut, då var det väldigt högt ansett. Men ju längre tid har gått, vilket är då typ ett år, va? Kom det ut våren förra året?
Sommar. Har det varit ute ett år?
Jag tror, eller är det kortare så?
Var det inte hösten?
Det kanske var
sen sommar. Nej.
Är det sommaren? Ge mig ett datum.
Jag jobbar på det. Jag tror att det var sommaren. Jag minns det som att det är sommaren.
Jamie,
och jag har helt fel, för att det släpptes för fan i höstas.
Det är så pass.
Oj, det släpptes i oktober.
Jag tänkte det. Jag bara, oj, pratar oktober, vi om samma
det...
Spider-Man 2?
Jo, det gör vi. Det känns, alltså, så här, tiden har bara förvrängt något enormt.
Ja, jag förstår. Mm. Jag är inte bra tidsuppfattning heller, så jag satt också osäker. Jag bara, vänta nu, har du fan... Kom det här ett år sedan? What the fuck?
Okay, ett halvår. Ja. Ett halvår. Det är vi som är dåliga.
Det är väl den när han får Venom typ. Någonting. De visar det på alla reklam.
Jag vet bara att 2023 var ett bombår när det gäller film första halvan. Och ett riktigt bombår när det gäller spel andra halvan.
Det stämmer.
Och sen har jag missat uppfattningen av vad som är vad och när. Det är ju bara, där tar det slut.
Och du spelade Spider-Man 2. Du snackade om det. Du tyckte det var väldigt bra.
Ja, alltså, jag råkade ju vara sjuk. Ja. Men precis när det hade släppts. Så jag bara rev igenom.
Strategiskt?
Nej, inte alls. Plågsamt, men jag gjorde det ändå.
Ludvig, du är ju, som vi vet, du vägrar bli klar med Spider-Man 1. Så det kommer inte bli någon Spider-Man 2.
Nej, men det är också det där lilla problemet att jag bara inte har en PS5.
Mm.
Så
legit problem.
Så jag har ju en mindre blockad i det, snarare än att jag inte är klar med ettan än.
Alltså, om du faktiskt tar dig i kragen och så spelar du klart ettan, då kan du få låna min PS5 2 veckor för att få spela tvåan. Jag kommer över med den hem till dig, och så får du ha den där i 2 veckor. Men det kräver att du spelar klart ettan.
Alltså jag satt ju med Martin i luren när han liksom förklarade allt dåligt han skulle göra mot mig om jag inte blev klar med spelet. Och så satt jag och spelade spelet.
Det stämmer.
Live.
Så du menar att du behöver motivation?
Han behöver motivation i form av hot.
Ja, mind you här är att jag har ju också behövt göra det här på hard mode. För min nedåt-pilknapp funkar inte på kontrollen. så jag kan inte heala. Så jag är en absolut proficient.
Behöver du låna en PS4-kontroll?
Jag behöver att Martin kommer över.
Fan, jag glömde det. Du skulle haft med så kan jag
laga. Ja, just det. För Martin kan ju reparera kontroller. Så jag ska ta med mig den till honom.
Jag har faktiskt kört Spider-Man 1. Jag gav bort min kopia till kompis.
Mm.
För han köpte mig, jag tror det var så här, Warhammer Inquisitor eller någonting på Steam. Då gav jag honom min Spider-Man 1-kopia. Mm. Så, yeah. Men det var ett bra spel, vad jag minns.
Äger du ett PS5?
Nej, PS4 äger.
Ja. Ja, då kan inte du heller spela tvåan om du så ville liksom.
Nej, jag var lite, det var ett bra spel, ettan, men jag känner inte att tvåan, nej, jag kan inte skippa den.
Så. Vad jag ville komma här till var att folk gillade tvåan när det kom, men ju längre tiden gick, vilket då är då bevisligen ganska kort tid, så det har verkligen dalat i anseende. Folk är så här, nej, det var inte så bra ändå. Det hade hype och sen så har folk börjat vara så här, nej men det gjorde för lite, storyn är fett ointressant, combaten är lite nej.
Men är inte det här bara så här, folk som verkligen ville spela det, spelade det väldigt snabbt, precis som en film. Mm. Och så rankar man det högt, precis som typ IMDb. Mm. Alltså, och sen efteråt så börjar det nå annan publik också, och de förstår det inte lika mycket. Och så tappar det.
Inte lika taggade.
Jag skulle ändå inte säga att det här är ett spel för fans. Det är ett ganska lättillgängligt spel.
Jag tror bara i allmänhet att folk har börjat förvänta sig att ett spel, att en uppföljare får inte bara vara lika bra som första spelet. Det måste vara avsevärt bättre. Det är basically så här, det är motsatsen till film. För en film så får uppföljaren vara lika bra och det är ett bra betyg. Men spelen måste bli progressivt bättre för annars tycker folk att det har misslyckats.
Jag tror också att på grund av vissa element, typ fas 4 och så är folk är inte så febrilt kåta på superhjältar längre. Det har liksom urlakats lite grann. Så att även om Spider-Man inte är ett svårtillgängligt spel så kanske det nog ändå tilltalar fansen mer än vad det gör andra för att folk har tröttnat.
Vi ska prata lite om, jämföra det här spelet med Gotham Knights. Så vi börjar med Gotham Knights nu. Det här är ett spel som kom ut 2022. Utvecklat av, nu ska jag se, visst är det Warner Bros. Själva som gjort det? Ja, det är Warner Bros. Games som gjort det. Det ska sägas, nu är du skeptisk, Panos.
Jag är alltid skeptisk.
Gotham Knights är ett ganska bra spel. Det är ett ganska bra spel. För den lilla slant jag köpte det för. Jag tror jag fick det för 150 spänn. Och då ska jag sägas, det kom ut 2022. Priset på den här gick ju ner skitmycket.
Det är inte det spelet som vill få massa pengar från, men som man köper cosmetics och, men om det finns lootboxes. Men
jajamän, det gör det.
Yes.
Det här är ett så kallat live service-spel. Vilket gör att man slänger in vissa typer av speldesignselement som många kan se som lite predatory. Det här spelet har saker som lootboxes. Det har gear för att man ska fylla lootboxes med någonting. Jättemycket cosmetics. Och lockar spelare med att amen, det kommer komma nytt content lite pö om pö. Så att ni köper spelet, ni spelar det och sen kommer det finnas anledningar för att komma tillbaka till det. Väldigt nysläppta Suicide Squad Kill the Justice League. Mm-hmm. Som kan ha fått bland årets sämsta recensioner. Jag är astaggad på det här spelet. För det kommer också bli jättebilligt om ett tag. Och det kommer vara kul för de pengarna. Det är jag säker på. I det här spelet så är Batman död. Åh nej!
Oh,
nej,
no.
Alls kul. Batman är död. Vem ska axla manteln? Jo, du får spela som fyra olika karaktärer. Du
får spela som Jarro.
Nej. Är det basically alla Robins?
Typ, ja, det är tre Robins. Det är Robin, det är Robin. Nightwing och det är Red Hood.
Det var fyra personer var det väl, som man kunde köra.
Ja, för du kan också köra Batgirl.
Ah. Girl Robin.
Vänta.
Girl Robin.
Batgirl-hjälten eller Batgirl-fordonet?
Det är Batgirl-hjälten, det är inte Oracle. Ett guldfoder.
Jag är inte så insatt i DC.
Vehicular Batwoman. Det finns ett story arc där Batgirl blir överfallen av Jokern och paralyserad från typ nacken neråt. Så att hon
nej, skjuter, hon blir skjuten i liksom ländryggen.
Ja, hon blir skjuten genom ryggraden. Nej, just det, inte nacken, blir rullstolsbunden.
Hon, hon kan använda armarna alldeles utmärkt. Ja. Men ja, hon blir skjuten i ryggen. Hon kan inte gå. Så att hon blir liksom
the guy in the chair.
The guy in the chair. Hon tar över mycket av Alfreds ansvar som jag söker upp den här informationen medans Batman är ute i fält.
Det är The Killing Joke.
Det är The Killing Joke.
Mm. Och så här, anledningen till varför jag langar så här hårda dissar är för att jag tycker dels, alltså jag tycker att DC, både genom sitt Cinematic Universe och vilka författare de har gett tillgång till typ karaktärer som Batman, verkligen, alltså liksom fuckat upp sitt universum totalt senaste årtiondet.
Så att min uppskattning... Jag ska citera mig själv här. Nu ska vi se. Du har fel, din mamma har fel och allt du säger har noll värde.
Ja, exakt. Ja.
Men ja, det är... Du får trycka så. Det här är inte bara ett spel där du får välja att spela som en av fyra karaktärer. Det är ett multiplayer-spel. Du kan spela det här med dina kompisar. Ni kan spela igenom main storyn tillsammans. Ni kan göra side content tillsammans. Det finns en, vad ska man kalla det för? En dungeon. Tänk dig att de försöker göra Batman Arkham-spelen till Diablo. Det finns ett sånt läge, typ.
Och jag antar att som alla bra co-op-spel så är en person är Robin 1, 2 eller 3.
Och en är Batgirl.
Och den andra personen är den lilla stjärnan i Super Mario Galaxy.
Nej, men vet du vad? Du är inte helt långt ifrån. Därför att det här, alltså det är väldigt mycket i det här spelet som är en efterhandskonstruktion som inte fyller något syfte. Multiplayer är hemsk. För det finns ingenting som tvingar er att vara tillsammans. Ni kan vara på helt olika delar av mappen, göra olika quest objectives.
Ja, men det är split screen.
Nej, det är ju online.
Ja, bara online, ja.
Mm. Ja. Och det är ju hemskt. Alltså i ett spel där det handlar mycket om att du ska svinga dig från hustak till hustak.
Som Spider-Man.
Ja, men som i Spider-Man, absolut. Här har du en grapple hook istället.
Är det här du menar med att du har hittat paralleller mellan de här två spelen?
Det finns så mycket paralleller.
Jag förstår.
För istället för att du springer dig omkring i New York så svingar du dig omkring i Gotham. Mm. Combaten är väldigt lik. Storyn är... Ska man bryta ner den så är den väl inte helt olik. Liksom. Det är superhjälte som superhjälte kan vi säga. Men det finns styrkor med Gotham Knights. Det finns svagheter med Gotham Knights. Ska vi prata om styrkor så tycker jag att om vi går till Spider-Man, där får du ju spela som både Peter Parker, Miles Morales och stundom får vi ju till och med spela som Mary Jane Watson.
Tyvärr.
Alltså, to be fair, det är väl majoritet, det är väl mer Mary Jane än Miles Morales?
Inte, nej, absolut inte.
Eller i tvåan kanske annorlunda?
Ja, det är precis. I tvåan då är det mycket. Alltså det är ganska lite Mary Jane.
Ah, okay.
Jag kan säga, jag har hört mycket att folk tyckte illa om de här delarna med Mary Jane.
Mm. Framförallt i ettan tyckte folk de sög.
Jag kommer inte ihåg jättemycket av de delarna. Det kanske säger att det var dåligt. Men den enda jag minns var när hon är inne i något museum.
Typ. Ja,
den tyckte jag var bra.
Det som har hänt är att din hjärna har skyddat dig från resten av dem.
Det är mycket möjligt. Det är så här, jag spelar ju dataspel ibland för att koppla av hjärnan. Det är mycket möjligt att jag bara, ja men då följer jag väl instruktionerna som presenteras för mig när jag är Mary Jane. Och så var jag nöjd för att jag slapp tänka.
Jag tycker inte heller det är så illa att spela som Mary Jane. Det är lugnt. Men det är ju väldigt mycket så. Här har vi Miles storyline. Den är ganska separat. Här har vi Peters storyline. Den är ganska separat. Och ibland så möts de. Jag tycker verkligen om, ska jag säga, i Spider-Man 2 hur bikaraktärer kan joina dig när du är ute och gör objectives. Helt plötsligt kan du kan göra något objective någonstans. Miles kan komma insvingandes och hjälpa dig i en strid.
Ja, vilket är nice. Och AI är typ bra.
Ja, jag tycker det är fett.
Det där låter jättekul faktiskt.
Det är fett nice. Någonting som inte finns i Gotham Knights tyvärr. Men istället så är det samma story för alla karaktärerna. Men alla har unik dialog baserat på, alltså från mission till mission.
Mm-hmm.
Det vill säga, du går in i ett mission som, vi säger Robin. Folk kommer prata med dig som att du är Robin. Du kommer prata med dem som att de är Robin. Skulle du spela samma mission som Batgirl så skulle dialogen vara annorlunda.
Det är ju snyggt.
Mission Objective skulle vara detsamma. Mm. Men dialogen, den är jättebra. Och det märks verkligen, nej men det här är inte generisk dialog.
Men det blir olika dialog, men summan av storyn är fortfarande samma.
Ja, då. Det är det. Ja. Det är bara vägen dit som blir... Eller.
Ja, men du kan välja smak på det.
Du kan välja smak på det. Okay. Men det har egentligen ingen effekt. Så att om det är så att du gillar en karaktär mer än någon annan, bara av flavor, då gör det ingenting om du spelar den. Liksom. Mm. Jag spelade några missions med varje karaktär innan jag bestämde mig för... Jag älskar Red Hood för han är fett biffig och har pistoler. Ja, jag kommer spela med honom majoriteten av spelet.
Är det inte han som ser ut som Deadpool?
Jo, det är det.
Jag är en Nightwing-fanboy.
Ja, och han är också nice. Mm. Jag gillade verkligen det här med... Ja, men det känns som att det är den här karaktären som går in i det här missionet. Det kändes motiverat att du kunde spela mellan fyra karaktärer. Det är inte bara ett skin. Det är absolut inte bara ett skin, det är verkligen det, men du har en person som du kontrollerar. Spelet går ut som så att du agerar från natt till natt. Det vill säga, du går ut en natt, gör lite main quest, sen måste du gå tillbaka till ditt hideout och som agerar som någon form av hub. Sen ska du ut igen och få nya objectives. Och det kan vara så att både main objectives och side objectives, de kan ta slut. Det kan vara så att, nej men nu har jag gjort det som behövs den här natten. Nu måste jag gå hem och sova för att få nya grejer att göra. Mm. Jag tror att det är någonting som de har designat på det här, ja men... Jag tror att det är designat med flit för att typ antingen funka med multiplayern eller för att de ska se till att live service contentet kommer ut på ett naturligt sätt. Jag vet inte.
När du säger,
men jag gillar det inte.
När du säger sova, menar du att riktig tid i verkligheten måste ha gått?
Nej.
Du menar att det bokstavligen bara gå tillbaka till hubben? Och,
okay. Det är verkligen en siffra som tickar upp och säger natt 5. Så här många nätter har du spelat spelet och det här hände under natt 5. Du klarade den här checklisten med objectives.
Kommer inte ihåg att ta frekventa pauser.
Nästan. Och går du tillbaka till ditt hideout så kan du gå runt och prata med karaktärerna och då är det verkligen den du spelade som sist är den du kontrollerar, så att då kommer du ha banter med de andra baserat på det liksom. Mm. Och du kan göra lite sidequests, så du kan titta på en katt som är lite söt. Man kan göra skit.
Nej, nu gå tillbaka till katten.
Ja, det finns en katt. De adopterar den katten och säger nu är du Batcat.
Är det alltså nice. Inte Halle Berry i spandex?
Alltså, båda är ju bra.
Ja. Ja.
Det...
Storyn i sig är helt okej. Okay. Combaten är lite dummare än Spider-Man, måste jag säga. Men det är mycket så här, men varje karaktär har sitt eget gear, sin egen loadout, sina egna styrkor. Att Red Hood är stor och biffig, det märks i combatet. Han tar advantage av att vara stor och biffig, medan Batgirl kanske är lite mer fokuserad på att slåss på långt håll för att hon är lite tanig, till exempel. Men vi kommer tillbaka till det här med det här är tänkt att vara multiplayer och storyn är så uppsplittad, eller dina quest objectives är så uppsplittade att du måste konstant gå tillbaka till hubben. Mm. Det ger ett jättedåligt flow i en ganska bra story. Och det gillar jag inte. Spider-Man gör det mycket mer sömlöst, tycker jag. Även fast vi har då, men vi klipper lite då och då mellan Peter och Miles, de har designat på ett sånt sätt att det går ju på nolltid att byta mellan dem. Det går också på nolltid att teleportera sig någonstans på mappen. Jag älskar det i Spider-Man 2, hur det är så här, ja men jag vill vara här. Okej, ingen laddningsskärm. Du bara zoomar in på kartan och svingar dig in där. Det är så jävla
snyggt. Ja, men det är ju ett spel byggt för PS5-man.
Ja, visst.
Och bara nyttjar det hela vägen.
I Gotham Knights, där måste du göra quest för att låsa upp dina travel points. Och de är få, alltså. Fast travel pointsen är så här. Vad jag avskyr det här med passion. Jag kan göra klart alla collectibles, alla unlockables, det mesta side contentet från natt 1. Jag kan hitta alla gömda prylar, jag kan göra nästan alla side quests. Jag kan göra det direkt och sen bara fokusera på main story.
Mm.
Det är ju jättedåligt för pacingen. Det gör ju att stan är fett tom om jag väljer att spela på det sättet.
Ah, okej.
Okay. Det blir det bara att allting som inte är mainquestet kan ju göra till en transportsträcka.
Jag tänker mig lite, det är som att köra Skyrim där det skiter fullständigt i mainquest tills det är det enda som är kvar att göra. Och då är inte det lika spännande längre för att du bara går igenom det med din super armor och I don't know, dragon scale armor och level 99 magic. Eller
jag vill bara i allmänhet lägga min hot take om fast travel i Spider-Man-spelen. Jag tycker inte den ska finnas där. Därför att de har perfekterat swingingen så mycket så att så här, nej, fuck you, du ska fan svinga runt.
Så här.
De har arbetat på det där och det finns inget, jag tror aldrig jag har använt fast travel. Jag har spelat många timmar och första spelare som jag aldrig blir klar med det. Och det är så här, nej, jag vägrar trycka på en fast travel. Jag ska fan svinga mig dit.
För det första, på Spider-Man 4 är fast travel mycket sämre, eller på Spider-Man 1 är fast travel mycket sämre. För att du ska sitta i någon dum liten tunnelbanesekvens. För det andra...
Oh, I wouldn't know, som sagt. Jag har aldrig använt det.
för det andra, om man rippar igenom Spider-Man 2 som ändå är typ 10 timmar längre, då når man till slut en punkt där bara så här, nu har jag svingat ner för den här gatan 8 gånger den senaste speltimmen. Mm. Jag är rätt nöjd. Och då är det så jävla skönt att fast travel är zip, och så är du i en liksom mid-swing på stället du vill vara. Mm. Och så är det klart.
Okej. Okay.
Så att de har gjort det på bästa möjliga sätt.
Mm.
Faktiskt.
Jag gillar det skarpt. Verkligen. Men här är fast travel dålig och helt ärligt, ska man också jämföra med Spider-Man igen. Att röra sig omkring är inte toppen. Alla spel blir bättre av en grapple hook. Det är fakta. Men här är det ganska klunky. Alltså det är verkligen grapple hook till hustak. Antingen så hoppar du av mid-grapple eller så springer du lite på huset innan du grapplar till nästa hustak. Du kan inte flyga på något sätt. Du kan inte ta av... Men jag minns inte om man kan ta avstamp från sats. Jo, det kan man. Man kan ta avstamp från liksom en avsats och komma lite högre i ett hopp. Men det är väldigt sällan det är effektivt på samma sätt som det är i Spindelmannen. För då får du lite höjd så du kan svinga dig bättre. Eller du kan flyga till exempel i Spider-Man 2.
Bara så att få en lite bättre uppfattning här. Ni har ju kört Subnautica allihopa.
Ja. Right?
Ja. Där kan man ju i sin prawn suit så kan man ju lägga på en grappling hook. Den är ju ganska klonkig.
Ja, det stämmer. Okej då. Nästan alla spelar bättre med
grappling. Ja, okej. Okay. Jag menar, den är väl lite kul sådär. Men när du förklarar Gotham Knights, heter det va?
Ja.
När du förklarar det som att okej, men det här är ganska klonkig grappling hook. Är det lika klonkig som i Subnautica då?
Nej, det är det inte. För i Subnautica då har du inte samma vikt. Liksom. Där är det mer att du svävar i vattnet.
Ja.
I Gotham Knights då är det ändå att du har en jävla vikt ner och gravitationen drar dig mycket mer på ett annat sätt.
Okej.
Grappling hooks i rymden skulle jag säga att Subnautica är mer. Liksom, att där använder du det som en hävstång bara för att
Få momentum i godtycklig riktning. Bara.
Ja.
Jag tänker så här, vila lite mitt i vägen så att du kan få tillbaka din vad heter det, jet boost eller någonting, så du kan flyga upp resten av vägen.
Ja, men precis, det är lite mer så. Så att, det är svårt att jämföra hur mekanikerna känns. Men du har rätt i att jag inte är ett jättefan av den i Subnautica heller.
Ja, jag förstår.
Det ska sägas, för det du jämförde just alltså mobiliteten mellan Spider-Man och Gotham Knights.
Mm.
Och det ska sägas att alla karaktärer i Gotham Knights är vältränade människor.
Mm.
Medan Spider-Man är alltså en faktiskt overhuman.
Mm.
Som är, och det här är jättekul, Marvel har ett rankingsystem i hur de rankar superhjältar. Mm. Jag vet inte om det är officiellt eller om det är fanbasen eller whatever. Spider-Man går från 8B som lägst, aka can level a city block, till 4B som högst, can level a solar system. Det i jämförelse med 4 vanliga jopar i dräkt, det ska nog kännas lite flinkare.
Mm. Men jag vill ändå jämföra det med att vi har sett Batman och Batman kan glidflyga.
Men Batman, det här är jätteintressant.
Ja, visst.
Batman är dels fortfarande bara en vanlig människa. Men i ett par väldigt, väldigt konstiga storylines på senare tid är han också, vad är han? The Totem of the Bat God, eller vad det är. Så att han är
Good
en
Lord.
Människa, men han är blessed.
Han är också en människa Guds som har krigare. han har legat i en
the resurrection pit.
En resurrection pit, så att han är lite övermänniska ändå.
Ja, det är han. Men även Batman går inte att jämföra med de fyra jåparna i dräkt.
Nej, det gör det tyvärr inte. Men jag önskar att man kunde göra det, för det finns, jag skiter i att det finns in-universe ursäkter till att ha dålig mobilitet. Mm. För det gör ett sämre spel. Ja. Jag ska inte säga mycket mer om det här nu. Jag vill lägga till att den här multiplayer jag pratar om, det är för två pers. Det är två spelare multiplayer. Och live service visade ju sig, det sket ju sig med det här spelet. Så att de har main storyn. Du har grindit side content för att få bättre gear. Som du kan göra om du vill. Jag vet inte varför du bryr dig. Men du har också den här Diablo dungeonen med 30 nivåer där du ska slåss mot Brainiac typ. Mm. Nej, det är inte Brainiac, det är Starro. Du tittar som att du inte har sett Suicide Squad. Det har inte du gjort, nej.
Älskar Starro. Vilken nya Suicide Squad?
No, The Suicide Squad.
Ah, okay. Nya. Den med Peacemaker.
Är det den som har Starro i slutet?
Ja.
Okej, okay, då vet jag om det. Jag hade ingen aning, men nu bara, okej. Okay,
jättebesviken för att Starro är med, men inte Jarro. Jarro är Batmans bästa barn.
Jag tror du skulle säga liksom att Jarro, det är en gigantisk så här, kruka.
Jarro är en av Starros celler som Batman har studerat tills den har regrowat till en liten starfish. Oh. Som kallas Jarro för att in a jar.
Ah.
Och tror att Bruce är pappa.
Oh, good Lord.
Det är Batmans bästa son. Älskar Jarro.
Det här låter ju kul faktiskt.
Ja, memes.
Yeah. Innan du avslutar här, Martin, så jag vill bara slå ett jättekort slag för ett spel som borde få en liksom modern remaster. Spider-Man Friend or Foe.
Damn.
Det är Xbox eller något?
Alltså det var så här, det var PS2.
Ja.
Det var så här, jättestabilt co-op Spider-Man-spel. För två spelare delar på skärmen, basically. Alltså inte split screen, utan man är på samma skärm. En person behövde vara Spider-Man, hade liksom så här tre olika webblägen och sen slogs. Och de andra, då fick du så här välja. Och du kunde vara Iron Fist, du kunde vara Venom, du kunde vara The Prowler, du kunde använda så här. Fanns jättemånga. Jätteroligt spel. Och typ en av få gånger som de faktiskt bara gjorde ett stabilt co-op superhero-spel som funkar jättebra för just superhero-genren, men de gör det för lite.
Hur gammal är The Prowler? Jag trodde han kom med Miles Morales.
Nej, nej, nej. Han har funnits länge.
Okej. Okay. Coolt. Det här spelet kom ut till DS, PlayStation 2, Wii, PC, Xbox 360 och PSP.
Mm.
Bra tips. Jag ska avsluta med att säga att Gotham Knights hade absolut kunnat vara ett bra spel. Det finns en bra grund. Det finns några designelement jag hade velat tweaka bara för att göra mobiliteten bättre och få storyn att flöda på bra. Det hålls tillbaka av att det är ett spel som är tänkt att vara live service, har världens sämsta multiplayer och har riktigt mycket sån här, vi har tvungen att efterhandskonstruera in grejer för att Suits har sagt åt oss.
Aha.
Jättetråkigt att se.
Gnista och
jag är övertygad om att exakt samma problem finns nu i tyvärr Rocksteadys nya, det är ju en annan studio som har gjort det här Suicide Squad Kill the Justice League, som ändå ska vara någorlunda likt. Tråkigt. Men jag ser fram emot att köpa det för typ 100 spänn och ha the time of my life. Nu lämnar vi det här och går vidare till att prata om biosnackisar istället. Vi ska prata om Dune. Vi ska prata om Dune del 2. Alltså en filmatisering av andra halvan av första boken. Det kommer en Dune del 3 som täcker Dune Messiah. Jag vet inte hur mycket av Dune Messiah. Jag har inte läst Dune Messiah. Har du gjort det, Simon?
Ja, det har jag gjort.
Hur många av böckerna har du läst?
Första tre. Sen gav jag upp.
Panos, har du läst Dune Messiah?
Jag tror jag läste första.
Du har bara läst den första?
Ja.
Jag ser fram emot att läsa Dune Messiah, för jag har hört att i alla fall den ska vara bra.
Ja, den är okej. Första boken är fortfarande bäst. Ja, andra boken är, i min åsikt i alla fall, den är okej.
Jag är ju livrädd för att de väljer att ändå göra film om mer än första boken.
Mm.
Första boken slutar ju förvisso på ett sätt som gör att men man vill gärna berätta mer. Det är inte så här, den knyter inte ihop allting och säger nu lever vi lyckliga alla våra dagar.
Nej, jag Nej, personligen tycker jag att boken borde ha slutat där. Första boken slutar ju där, men den borde inte ha gjorts några fler.
Nej.
Jag tycker den stannar där. Det är lite som Star Wars Episode 1. Det är liksom, det står ungefär det. Du kan berätta mycket mer. Det finns ett stort universum att forska, men det säger. Jag tycker det är nästan bättre att leave it up to the imagination.
Vi ska lägga till att det finns ungefär 20 Dune-böcker, tror jag.
Fy fan.
Jesus.
Mm.
Men Herbert skrev väl 6, om jag minns rätt.
Ja, och hans son och bros har skrivit resten.
Ah, good lord.
Ja, vet du vad? Den gamla 80-tals Dune-filmen, den slutar Alla lever lyckliga alla sina dagar. Så vill man ha en väldigt... Ja, men det här är storyn från punkt A till punkt Ö. Då ska man se den.
Inga massmord. Inga,
väldigt stark rekommendation till Ludvig.
Inga korståg, inga jihad, inga massmord. Ingenting.
Det heter inte jihad, det heter det heliga kriget.
Nej, det heter jihad.
Det heter jihad.
Jag vet det!
Va? Vem ska inte veta det?
Det är bara att filmen är så Hollywood att de inte vågar säga ordet.
Ja. J-ordet.
Det heter inte J-ordet, det heter det heliga kriget.
Mm. För då kan vi säga Deus Vult istället.
Det har ju liksom så här, Herbert tog ju upp liksom madistupproret och grejer. Maddi står ju med och skriker där till så det är jättemycket att göra med jihad och uppror från öknen och allt sånt.
Frank Herbert älskade ju kokain, men det enda han tyckte var starkare än kärleken till kokain, det var ju hans känslor för islam. Och det är vad vi ska prata om nu. det här ämnet, alltså det här segmentet av podden, det bygger ju väldigt mycket på att man har sett del 1 eller har läst första boken. Det kommer vara omöjligt att hänga med annars. Mm. Jag tror inte det kommer vara så kul heller. Så att, tänk på nu att det finns möjligheter för er att gå ner i programbeskrivningen och trycka fram till nästa ämne. Det finns tidskoder för det. Men nu tycker jag vi går in i det här. Ska väl säga att jag har inte jättemycket att säga. Jag har inte jättemycket jag vill ta upp. Mm-hmm. Men det vet jag att du har, Ludvig.
Oh ja, det har jag.
Och jag tror att om du liksom drar igång ett ämne, då kommer jag kunna bygga på det. Men jag vill jättegärna lämna ifrån mig stafettpinnen och bara ta det här och så hänger jag med.
Ja, men då så.
Panos ser inte dugg intresserad av det, så du får ta det här, Ludde.
Jag väntar på att höra vad som komma skall.
Mm-hmm. Och Simon, du får backa upp och så här.
Ja, det här blir kul. Jag ska se del 2 på lördag.
Mm.
Yes.
Nej, ska vi spoila den för dig?
Nej, men jag tror jag kan... Du vet, du har ju läst 3 böcker,
ja,
du vet ju vad som ska hända. Så då tänker
jag att vi... Det är så här, om filmen går jättelångt ifrån boken... Då,
den går inte jättelångt ifrån boken, men den går märkbart ifrån boken.
Ja, okej.
Okay. Men jag skulle säga, det är ju inte...
Jag kan säga så här, jag går inte och ser den här filmen för liksom handlingen. Mm. Jag går ju och ser den för att Denis Villeneuve, hur man uttalar den.
Villeneuve.
Han gör ju jättekola scener och med coolt soundtrack och grejer. Mm. Jag går ju dit för att se liksom när basen kör igång på IMAX och den här Shai Hulud kommer upp och käkar upp någonting. Jag går ju dit för att se det. Så du behöver inte oroa dig för att spoila någonting för mig. Du berätta på allt.
Det låter lovande. Min relation till Dune var jag såg första filmen förra måndagen. Och vi kollade på den här filmen i fredags. Så jag kände ju inte till någonting. Jag hann typ lyssna ungefär 20 minuter av ljudboken för första boken innan jag blev skarpt tillsagd att nej, sluta. Du ska kolla färdigt på andra filmen först innan du läser boken. För att inte bli besviken. Det var min utgångspunkt. Alltså jag kunde ingenting om bakgrunden. Jag kollade på första filmen och jag kände att den var okej. Okay. Jättesnygg. Och liksom soundtracket och sound design, allt sånt mycket bra. Det svagaste för mig var storyn i första filmen. Jag kände lite att den la väldigt mycket tid på någonting som jag trodde skulle vara viktigt. Och sen helt plötsligt så har de pratat om allt som de ska göra på Arrakis och jag tänker att okej, det ska bli spännande att se vad de tar här. Bim bada boom, harakonerna kommer, riksmördar alla. Och sen bara, aha, okej. Okay. Och sen så sen händer det inte så mycket mer egentligen. Man får se till att okej, ja, de har ju lyckats överleva. Timothée Chalamet får visa att han är duktig på att slåss genom att döda en av Fremenkrigarna. Filmen är slut. Yay.
Det här är en otrolig retelling av första filmen. Jag älskar det. Hypercut med Ludvig.
Förlåt, jag ska vara helt ärlig. Jag satt här och bara, vad fan, det här låter ju som handlingen till första. Jag trodde du snackade om andra filmen.
Nej, det är första.
Jag bara, vad fan.
Nej, det här är min, som sagt, min hypercut av bara, filmet.
Vilken Fremen dödar han i slutet av boken? Jo. Jag bara, nej. Okej, jag var helt lost.
Okay. Så jag hade ju inte jättehöga förväntningar in i film nummer två. Men i film nummer två, mycket bättre pacing. Första halvan av filmen. För det var väldigt intressant, man fick följa och de började bygga upp, de byggde på mer på konflikten mellan Paul och hans mamma, i hur han är liksom en väldigt motvillig messiah och inte är okej med hur hon har verkligen övertygat Fremen om att han är basically de har ljugit sig fram till det här. De har
gatekeep girl boss gaslight.
Ja, nej, men på någon nivå gaslightat hela befolkningen till att förlita sig på the white savior istället för att göra det här på egen hand.
Nu slängde du med ett farligt uttryck som jag tycker du har helt fel i. Paul Atreides är inte en white savior.
Är han verkligen inte?
Va? Nej.
Paul Atreides är absolut inte en white savior.
Vad fan pratar du om?
Han är inte en white savior, säger jag.
Det är väl... Nej. Jag tycker inte det är en kontroversiell grej att likna honom vid. Liksom.
Det är många som har sagt jag tyckte inte om Dune för Paul Atreides är en white savior. Och det är lika många som har sagt absolut inte.
Jag håller nog med. Paul Atreides är ju mer såhär han, Atreides, det är väl något såhär grekisk?
Oh ja, 100%.
Ja, precis. Ja. Så det här tar ju mer från romarriket. Och de kom ju inte att... Vet inte vad jag pratar om, eller? Nej, okej. Okay. Ja. Jag ser inte att det här är en europé som kommer och tar över, inte tar över, men koloniserar Afrika.
Nej. Det är inte det jag menar heller, utan jag menar bara det här att jag fick lite känslan av Fremen, de är för dumma och tribalistiska för att kunna liksom göra det här själva. De behövde att mannen från ovan, literally mannen från ovan, kommer in och visar dem den rätta vägen och leder deras revolt mot the evil peoples som är som är the Harkonnens. Side note bara.
Kallas inte han, om jag minns rätt, typ såhär, The Voice from the Outer World eller någonting?
Jo, det är precis. Det Lisa Nalgaib tror jag betyder.
Ja,
Lisa. Voice.
Ja precis. Ja, precis.
The exakt vad det betyder.
Yeah.
He shall learn our ways.
Ja, men hela planeten har ju under hundratals år blivit manipulerad att tro att det ska komma en röst från utifrån. Ja, för att de ska kunna... Vad sjutton är det? Det är någonting med att Bene Gesserit har lagt in de här kornen av manipulation, hjärntvättning mer eller mindre, och så här religiösa grejer, för att de ska kunna, typ nästa generation av Bene Gesserit ska kunna bli räddade ifall de blir strandsatta på den här planeten. Om någon framtida Bene Gesserit blir strandsatt på den här planeten så ska de kunna bli räddade.
Du har helt rätt, men det framgår inte av filmen.
Nej. Det här kan jag säga, det här framgår inte av boken heller. Nej. Man måste läsa någon så här appendix eller någonting. Eller bara kolla på andra personer som har studerat Dune-böckerna för att...
Vad syftet med Lisa Nalgaib, syftet med Messias och syftet med Bene Gesserit, det är någonting man verkligen behöver läsa sig till att förstå. Och det är också varför han inte är en white savior, för att han är bara ett verktyg. Plus att de är inte, vad ska man kalla det för, de är inte dumma och behöver den vita mannen, utan de är ju OP as fuck. Fremen är ju så här, de är miljarders människor, inte miljarders, miljoner människor.
Mm.
De är mästarna av den här planeten. De är bara hjärntvättade att vara verktyget för Bene Gesserit.
I samband med
att de får Messias.
Ja, men det är ju också, det görs ju också väldigt tydligt i alla fall i filmen att det är ju guerrilla war tactics som de employar. Så de är ju uppenbarligen inte så pass mästare av planeten att de bara har kunnat trycka ifrån sig alla utomplanetära hot som kommer. Utan det är ju att utomplanetära hoten kommer och Fremen spenderar majoriteten av sin tid gömda från de här för att sen göra hit and run, förstöra liksom spice transports fram tills lite senare i filmen, vilket vi kommer till.
Det har också med hjärntvättningen av The Bene Gesserit att göra. Varför de inte bara marscherar in i Arrakeen och tar över.
Det kan säkert vara.
Men vet du vad, jag kom på en grej nu. Ja. Det kanske är så att det framgår som att det vore en White Savior som kommer in åt överplaneten. Men jag och Martin som har läst boken och kanske med Panos också, så kanske så här, det är mycket mer så här nyans i boken kring det här. Och så,
men vet du vad,
men det framgår ju inte alls i filmen.
Absolut, nej. Så din tolkning från bara filmen ser jag.
Mm.
Och jag tycker att den är legit.
Okej.
Vi försöker bara ge det att det finns en nyans till det här.
Ja, nej, det kan jag tänka mig.
Det jag tycker behöver vara ett försvar för någon som bara har sett filmen, det är också att allegorin står fortfarande, och i en stor del av intervjuer på 60-talet när Herbert ska berätta vad han menar, så är väldigt många av hans förklaringar till liksom kritik mot strukturerna i Dune, det är bara men den strukturen gäller inte för att manipulation eller något. Det är literally, jag har hittat på världen så det här är inte så. Så att det är väldigt mycket också så att det skulle kunna vara en White Savior story, bara för att Frank Herbert har sagt, nej det är det inte. Så, alltså,
the author is dead.
Nu är du farligt nära Death of the Author, som vi har sagt att vi inte gillar.
Okej, vi släpper det. Allegorin finns där.
Ja.
Även om inte det är det Frank Herbert menar.
Det
är inte, han ämnar inte att göra en White Savior story.
Men det går att läsa in sig.
Men det står där ändå.
Och det är extra tydligt i filmen.
Jag kan ändå se en liten grej. Vi har ju snackat lite så här, Bene Gesserit, hjärnmanipulation genom årtiden och grejer. Jag kan ändå se lite grann, okej, Bene Gesserit kommer ner till Arrakis och manipulerar dem till att göra någonting. Tänk dig så här, Europa på 1900-talet, början på 1900-talet, slut på 1800-talet, kommer till Afrika och...
Kristendom höll på
att säga. Ja, precis. Manipulerar dem att, nej, men ni borde leva på det här sättet. Mm. Och så vidare. Så, ja, jag menar, det kanske finns
en liten... Men det finns paralleller där, ja, absolut.
Sorry, det var ett stort misstag av mig att nämna ordet White Savior, för nu hamnade vi på en tangent som heter
duga. Martin, du får klippa hela den här diskussionen från podden.
Tyvärr. Nej, det är tyvärr. Men åter till filmen. Jag var verkligen investerad i storyn i början, och man får följa hans faktiska, dels den konflikten och hur han blir mer och mer accepterad av Fremen, och lite romantik med Zendaya, och det är väldigt mysigt. Sen så når vi den här punkten.
Jag tycker inte, Panos, han ryggade tillbaka. Jag håller med, det är fan inte mycket romantik med Zendaya Coleman. Deras kemi är så dålig.
Men deras kemi är så dålig för att Timian Chardonnay är en förfärlig skådis. Det är ju varför. Han är katastrofal.
När det gäller de här lågmälda, känslosamma scenerna är han ju inte jättebra. Speciellt om man så här jämför honom med Zendaya, som har så här gjort hela sin karriär på typ Euphoria, som bara är lågmälda, känslosamma liksom scener staplade på varandra. Så hon har ju också mer erfarenhet av det.
Hon har mer erfarenhet av just den typen av roll, tror jag.
Mm.
Men jag tycker inte att Zendaya Coleman är så duktig skådis heller. Hon är okej. Jag tycker att Timothée Chalamet också är okej. Jag har inget problem med
dem. Jag blev mer imponerad av henne efter att jag såg Euphoria. Om jag jämför det med typ, typ i Greatest Showman eller i Spider-Man eller andra filmer som jag har sett den i, så hon imponerar mest på mig i Euphoria.
Ja, men det håller jag absolut med. Tillbaka till filmen nu,
ja,
då.
Det här
de
är,
har
det här.
Romantik. De ligger sketan ibland.
Ja, nej men... Det glider på bra i alla fall. Det är en bra pacing. Vi blir introducerade till Austin Butler som...
Reese. Vad heter han nu då? Faye Drith. Fade Rautha. Fade Rautha Harkonnen.
Ja, Fade Rautha.
Som en Al-Baron, inte Baron.
Nej,
precis. Han är också brorson till Vladimir Harkonnen.
Det betyder bara att han typ är kommande en ättling eller
något. Ja, okay.
När vi ändå snackar om namn, när du sa såhär uttalat typ. Jag hade en pet theory som jag fick såhär debunkad ganska nyligen typ. Och det var Harkonnen. Jag tänkte såhär, okej, men när Frank Herbert namngav Atreides så tänkte jag såhär, okej, men jag vill ha någon från, om det var Romarriket eller Grekland eller whatever, liksom. Så jag tänker tillbaka, okej, men Atreides här är ett namn på liksom, om det var någon grekisk kung, om jag minns rätt.
Ja, någonting, ja.
Jag vet inte varför jag kollar på Panos och bara föreställer mig att jag ska
kunna någonting sånt, ja, sure.
Resident grek.
Så löst inspirerad.
Ja, precis. Men då tänkte jag såhär, okej, men då måste ju finnas någonting såhär, okej, men Harkonnen ska vara onda. Och så tänker jag så här, ja, men min pet theory var att han hade kollat mot liksom Ryssland och kollat mot grejer. Och så tänker jag så här, ja, okej, han vill ha någon ättling från ryska rikerna. Och så tar något namn och så tänker jag, okej, men Finland tillhörde ju Ryssland tidigare. Och Harkonnen.
Ja, det låter ju väldigt fint.
Precis. Tydligen är det så att han bara slog upp det här ordet i en ordbok någon gång. Men det här låter coolt. Och så.
Alltså, jag tror inte ett piss på det här. Frank Herbert doppade inte lillfingret i orientalismen. Han dunkade sig själv tills han inte kunde andas luft längre. Allting är orientalism från början till slut. Och det spelar ingen roll. Han skulle kunna sitta här och säga emot mig. Jag kommer inte tro på det.
Du är död, Frank Herbert. Jag tänker inte ta det här från dig.
Exakt så.
Sätt dig ner i gravkistan.
Exakt.
Han lägger sig ner och bara rullar runt så här. Du bara, nej, stanna!
Ja, fan vad vi mimade om det här hemma efter film. För att Esmeralda utsattes också för Dune. Alltså, vi kollade på ettan för ett tag sedan. Inför att titta på tvåan. Typ samma pipeline som du har varit i.
Mm.
Och hon bara, varför får Jason Momoa ett normalt namn?
Duncan Idaho.
Får
jag gå tillbaka till Fade Rautha?
Ja.
Han är en jättebra representation av karaktären i boken.
Okay. Mm.
Jämför man med 80-tals Dune så är han bara en oskön ginger. För Harkonnen ser är rödhårig i den filmen.
Så jag har inte sett 80-talsversionen, men jag har sett scener med han. Jag var bara, yeah, han är fucking crazy guy. Crazy ginger.
Det där var för övrigt, det tog mig några solida minuter för mig att förstå att det var Austin Butler. För jag såg Bill Skarsgård direkt.
Jaha, jag vet inte hur Austin Butler ser ut. Jag vet inte vem det är.
Austin Butler har spelat Elvis.
I Elvis-filmen. Den där Elvis-rullen. Mm. Okej, okay, jag har inte sett
Men för han ser jättemycket ut som Bill Skarsgård.
Okay.
Ursprungligen. Alltså, och jag tror att det hjälper mycket att ja, men de accentuerar hans läppar mer. Och att han, liksom, man ser mer av ögonen och han är skallig. Så det ger mycket Bill Skarsgård-vibbar.
Mm-hmm. Får jag säga något om Austin Butler?
Ja.
Som Esmeralda lyfte precis efter filmen. Och jag sen såg jag det. I can't unsee it.
Mm-hmm.
Hon bara, det enda han kan göra är smörka och Elvis funkade för en del av rollen, men här såg det bara konstigt ut.
Han det kan liksom, obehagligt ut.
Han kan liksom inte spela något annat än smörk.
Mm. Jag gillade det.
Och nej, nu kommer jag se det här på lördag.
Ja, you're cursed.
Jag måste säga Elvis när du tittar på Fade
Rautha. Wow, mamma.
Det var vad Fade Rautha sa innan han dödade sin mamma.
We're gonna have to take the spiders from this planet.
In Arrakis.
Ladies and gentlemen.
In Arrakis.
On a cold and gray Arrakis morning. a poor little frame boy is born.
Det här håller inte.
Du måste ta tillbaka stafettpinnen nu, Ludde.
Jag försöker så hårt, Martin. Men var tredje ord jag säger så går ni in på en ny tangent.
Förlåt.
Jag försöker verkligen här.
Ja.
Vi har nu nått andra halvan av filmen. Det här är ungefär vid punkten där Chalamet säger, Paul säger, jag måste ju söderut till fundamentalisterna. Det här är mitt kall. Då tänker jag, all right. Det här var ungefär så som vi avslutade första filmen. Jag har inte hållit koll på tiden så mycket. Man blir absorberad i den fina cinematografin och ljudet och det är jättebra. Och sen så tänker jag, okej, filmen är väl typ färdig. Chi fick jag.
För nu, halva filmen kvar.
För nu är det halva filmen kvar. Och det går så snabbt. Det är för varje ny sak som händer så tänker jag, okej, är vi färdiga nu? Nej, det var en sak till. Är vi färdiga nu? Nej, vi är fortfarande inte färdiga. Han tar sig hela vägen söderut. Han övertalar alla fundamentalisterna om att följa honom. De tar sig tillbaka. De lägger ett bete för baronen att komma ner. Kejsaren att komma dit. De krossar, utplånar hela kejsarens armé som han skickade dit inom loppet av typ 5 minuter. Med bara så här, oj, ni använder maskarna som ja, men typ stora stridsvagnar. Det gjorde ni inte förut, men nej, det funkar ju uppenbarligen. Och sen så tar de sig in till kejsaren. De avrättar baronen. Kallar in kejsaren. Paul säger, ja men jag ska gifta mig med din dotter för att liksom säkra den här alliansen.
Du menar, a.k.a. Florence Pugh, a.k.a. The Lampshade.
A.k.a. Tin Woman. Och allt det här, och det bara fortsätter, och sen är det duell mellan Paul och
Fedrautha.
Och det är färdigt, och sen nu till slut efter allt det här som de alltså har plöjt igenom i rekordfart, så nu når vi punkten där, ja men nu har ju resten av husen förklarat krig mot oss, dags att möta dem istället. Där är filmen slut.
Snyggt spoilat av hela filmen, men ja, du nämnde de viktiga plotpointsen.
Ja, nej men och jag kände verkligen att herregud vilken de bara tryckte ner gasen och körde på, och jag tyckte det gick för snabbt.
Ja, jag är beredd att hålla med dig om att jag trodde filmen skulle ta slut tidigare, och jag tycker att de skyndade på för mycket för att klämma in hela bok 1 innan det är slut. Jag visste ju att det skulle komma en del 3. Jag trodde att det skulle vara bok 1 som var i 3 delar. Och ju närmare vi kom slutet, desto mer kände jag, nej men herregud, vad ska ni göra film 3 om? Det finns ju ingenting kvar att berätta och sträcka ut på 3 timmar. Och det hade jag nästan velat se, för det går för fort, och för att det ska hinna gå så fort, Simon, de skippar så mycket av boken.
Det här är, jag tycker personligen, jag tyckte film 1 hade bra pacing.
Jag håller med.
Jag tycker att den verkligen gav tid för vissa av grejerna som behövde lite tid. Jag tycker inte film 2 har bra pacing.
Jag tycker att första halvan har bra pacing.
Jag skulle säga samma sak. Att första halvan tycker jag är väl pacad. Men sen kommer andra halvan och kör på i på tok för snabbt tempo.
Ja, alltså mitt problem är väl att så här, jag tycker film 2 i regel innehåller lite för mycket så här, privata relationer är viktiga trams. Som bara inte speglar poängen med liksom. Alltså, du kommer förstå vad jag menar. Kolla inte på mig sådär.
Okay. Ja,
så att jag tycker att så här, de hade kunnat pejsa den bättre hela vägen om de bara fortsatte, alltså göra den exakt samma rättvisa som de gjorde första filmen. Det är vad jag tycker.
Jag tyckte första filmen var för snabb. Jag tyckte det var så här, det är så mycket jag ville att de tog upp. Jag är för övrigt helt övertygad om att Dune skulle funka bättre som en tv-serie.
Oh ja.
Nu har de försökt det här en gång, och det blev så stor flopp. Jag tänker så här, med moderna Netflix-pengar och eller HBO eller vem som helst som nu skulle kasta pengar på sån här grej.
Men inte Amazon, för de förstör allt de rör.
Ja, men alltså HBO har nog ändå best track record, skulle jag säga. De har gjort Last of Us. Det är den i särklass bästa liksom, filmatiseringen av ett annat medium.
Jag tror,
som vi har sett på senare år. I alla fall.
Ja, Dune är så jäkla komplicerad. Alltså, du lyssnade 10 minuter på
ja,
ljudboken.
Nej, alltså, jag hann typ komma förbi scenen där han sticker in sin hand i boxen.
Okej, okay, yeah.
Literally, alltså så men, långt in.
Jag kan säga så här, jag har ju läst boken 3 eller 4 gånger, tror jag. Kanske 5. Jag har ingen bra koll där. Men jag minns att första gången jag kollade på det här första gången jag läste boken, så var det så här, jag fattade ingenting. Jag var tvungen att sluta efter halva, för jag har ingen koll på storyn. Jag fattade inte vad som hände eller någonting. Så här, det är så många ord som bara kastas runt. Typ. Andra gången jag läste, då läste jag i alla fall till slutet. Men jag är fortfarande så här, jag har ingen koll på riktigt vad som händer. Tredje gången jag läste, då började jag liksom så här, då förstod jag så här handlingen och grejer, och då tyckte jag det var kul. Men det är liksom, jag behöver läsa en bok 3 gånger, den här boken, för 3 gånger för att förstå den. Och då så försöker Denis Villeneuve göra en film, alltså vad blir det, 6 timmar totalt kanske, över del 1 och 2.
Mm.
Jag säger, det är inte tillräckligt. Alltså, det, de skulle behöva, jag skulle tycka en serie med 1 timmars avsnitt, 10 avsnitt.
Mm.
Det skulle typ funka. Låta publiken så här smälta vissa idéer, för att släppa ett avsnitt en gång i veckan eller någonting, och låta publiken smälta idéer mellan avsnitt. Mm. Det är det jag tror, som skulle artistiskt ge det här bäst värde, man kan kalla det. Jag vet inte om det skulle vara så kommersiellt liksom successful, men jag tycker att det är då den skulle få sin fulla potential som film.
Det finns ju definitivt också ett argument för just hur otroligt bra den här filmen gör sig på bio i IMAX. Att jag vet inte om jag hade velat offra det för att den skulle vara tv-serie heller. Som sagt, hade pacingen hållit sig jämn hade jag varit mycket mer positivt inställd till den här filmen som en film. Just nu så är den här ligger väldigt högt på min lista över upplevelser. Men som renodlad film så tappar, ja men story-pacingen, den tar bort ganska mycket från min upplevelse.
Alltså det gjorde vi fan, Simon. Vi betalade för att gå på IMAX och det var, vad trevligt det var.
Jag ska se på IMAX.
Mycket
nice,
bra.
Nice. Får jag komma med en liten hot take eller det?
Oh, kör på.
Jag tror att den här funkar som tv-serie för att vi har fått The Mandalorian. The Mandalorian ger tv-serie samma känsla som ett IMAX-epos av det här slaget, tror jag.
Jag hade dock jättegärna sett The Mandalorian på IMAX.
Eller hur? Jag tror att det translatar helt okej.
Det är väl också, jag tror att Dune är lite, det är en mycket större skala på än Mandalorian. Mandalorian håller sig till liksom en relativt mindre, alltså spatialt scope. Mm. Men Dune, som där hela settingen är en stor ökenplanet. Det är väldigt svårt att göra det, att det är mycket lättare att få det att verka väldigt mäktigt i IMAX. I en IMAX-biograf med IMAX-ljud. Speciellt när man har så fantastisk musik som man har till Dune. Så jag vet inte om man kan dra liknelsen riktigt till Mandalorian.
Nej, kanske inte mellan historien eller mellan dem som verk. Men jag tror att jag tror ändå att man kan få med känslan. Jag tror ändå, jag håller inte riktigt med dig om att scopet är så pass annorlunda att det inte skulle funka på en datorskärm. Liksom. Det är kanske en fråga om att jag bara inte håller med dig riktigt. Jag tror att det kan gå.
Jag är ju också en sån där, alltså jag har ju den där generella hot-taken att jag inte är så stort fan av Mandalorian. Så
det
kan säkert bidra också.
Hörrni, vi ska ta och runda av det här ämnet.
Det ska vi.
Jag tänker sätta P. Är det någon som vill komma med en sista bara åsikt innan vi tar gäddorna?
Så här, jag är inte lika nöjd som jag med första filmen. Jag är fortfarande jättenöjd.
Mm.
Jag är superglad att vi kollade på den på IMAX. Det är underhållning för hela familjen, höll jag på att säga.
Nej.
Nej.
Nej. Kul. Ludvig, du... Vill du?
Nej, alltså jag har väl egentligen gått igenom det jag ville. Det var nästan komiskt hur snabbt de breezade förbi plotpointen. Du måste övertala alla fundamentalister att följa dig i en scen som tog 3 minuter. Och bara, ej, nu följer alla dig. Good job.
Han höll ett tal och så var det lugnt.
Det var verkligen den här good guy does speech. All evil follows good guy.
Lisa Nalgaib!
Och det var så här, det var komiskt.
Muad'Dib! Jag vill säga, läs Dune-boken till alla lyssnare. Det är en väldigt utmanande sci-fi. Ja.
Jag vill stämma in. Ja, läs Dune. Det är en magisk bok.
Eftersom jag har en jättegammal, tråkig papperskopia som är söndersliten någonstans, så gjorde jag precis the king move, att jag köpte Kindle plus audiobooken nu live, för att det är nog dags igen.
Alltså, jag körde den som ljudbok, den var asbra.
Men om man har Kindle och Audible så whispersynkar den, så du kan bara växla emellan.
Supernice.
Jättetrevligt.
Nice.
Jag vill också, vad fan vill jag säga om det här då? Jag hade någonting.
Panos, jag hostar en egen ljudbokserver. Och den använder jag för att lyssna på Dune.
Ja, så det gör du, ja.
Mm-hmm. Mm. Jag har alla böcker där.
Varenda en.
Det här låter illegalt.
Alla sex. Nej.
Alla böcker som finns. Det är du och hon, den där vitryskan som har gjort det där online-biblioteket. Ah, ja.
Jag kan säga att jag älskar alla memes som har kommit av den här filmen. Det har kommit fantastiskt mycket bra memes.
Oj, vad mycket memes jag har på Twitter. Ja. Oj, vad mycket memes jag har på Twitter.
Mycket memes
har jag bara missat det här? Det dyker inte upp någonting på Instagram. Jag följer ändå decent amount av meme-sidor på Instagram.
Vanligaste meme jag har sett är Paul nyser Stilgar.
Lysanalgaib!
Stilgar är...
Again, it is the legend.
Stilgar är en comic relief-karaktär i den här filmen. Och det är så tråkigt, för han är så seriös
i
boken.
Fast Javier Bardem gör det fantastiskt.
Ja, absolut. Det är inte dåligt, det är bara annorlunda. Mm.
Det är så här, det är... Av skådespelare i film 2 är han topp. Man kan se the zealotry. Alltså det är så här, hans ögon bara glänser. Mm. Det är fantastisk. 10 av 10 Javier.
Moadib tog på sig byxan med vänstra benet först. Again, it is the legend. Moadib.
Jag tycker vi kan utnämna honom till El Javier.
El Javier!
Hörrni, vi sätter P i debatten och går över till gäddorna. Mm. Ludvig, hur många gäddor får Dune del 2?
Okej. Dune 2 på bio, det får en 7,5. Dune 2 i min soffa hemma får en antingen en väldigt stark... Nej, men då får den en 7a. För det boostas av bion, men jag tycker att pacingen och typ andra halvan tar bort för mycket.
Mm. Panos?
Nej, jag tycker ändå att det här var en solid nia. Jag var underhållen.
Och jag håller med Panos. Jag tycker den är pang på en nia. Många har sagt att det här är som sagt Guds gåva till folket. Det är den bästa filmen som någonsin gjorts. Jag håller inte med om det. Men jag tycker att den här filmen faller inom kategorin för vad som skulle kunna vara den bästa film som någonsin gjorts. Det är den typ av film, typ. Det är Lawrence of Arabia, det är Ben-Hur, det är Gudfadern, liksom. Någon på Twitter hade kommenterat att det här är den bästa film jag sett sen Gudfadern. Alltså, de är verkligen på nivå. Och sen var det någon annan som kommenterade: tycker du att den här är lika dålig som Gudfadern? Det är ni. Det var det vi hade att säga om Dune del 2. Och vi går vidare i programmet. Vi ska prata om The Greasy Strangler, men innan dess så ska vi också välkomna Theo Tapper till studion.
Hej allesammans.
Hur mår du, Theo?
Jo, men nu mår jag riktigt bra.
Krälade in.
Oerhört diskret som en orm.
Ja, en sandorm kanske.
Sitter du bekvämt, ja. Theo?
Jag har suttit på bekvämare stolar, men jag... drar man det sista strået, då får man det man får.
Theo sitter nu på en liten trästol som jag så fort jag kan ska byta ut till något finare. Alltså.
Vi får fixa 5 fåtöljer som man kan sjunka ner.
Jag tycker vi kan lägga en del av podcastens budget på att fixa en stol.
Det hade varit bra. Mm. Vi ska se vad vi kan göra med pengarna vi har. Och som snart är slut för att vi inte är en ungdomsförening
kan,
så länge
kan till. Inte, om du skaffar sådana här fåtöljer eller sackosäckar eller någonting som man bara sjunker ner i, och så kan du spendera studiepengar då, eller budgetpengar då, på målataket, en sån här stjärnhimmel.
Oh.
Så kan man sitta och kolla på
varför måla när man kan sätta upp alltså små liksom, självlysande stjärnor.
Ja, men det kan man göra. Vi måste ju fortfarande måla taket ganska mörkt.
Mm. Oh. Kan du täcka liksom, med tv-skärmar? Så kan du ha så här Cosmonova nästan.
Ja. Oh, ja, EU-pengarna är ju inte få alltså.
Mm. Ja, men Theo, ni har väl sånt på lagret?
Ja, men vi kan säkert köra någon så här projection mapping. Mm. Fixa.
Mm, mm, mm.
Lite projektorduk.
Det känns väldigt mysigt.
Alltså det går ju, alltså, tänk så här. Om man projicerar, sätt en projektor där typ. Eller, ja, där.
Du behöver så en kortskjutande, så bara det är 20 000.
Ja, det behöver man. Sen behöver du ju också en väldigt välplacerad spegel som projicerar upp bilden så att den blir stor utan att vara, alltså, utan att se konstigt böjd ut. Liksom.
Ja, men det finns sådana projektorer.
Ja. Ja, det finns det. Det är ju 30 000.
Ja, jag tror att eftersom jag äger en sån, jag tror att den kostade 24. Har dock ingen lägenhet att ha den i, så den står i scoutlokalen.
Där alla dyra saker bör stå.
Ja.
Hörrni, jag tycker vi ska gå vidare och prata
ibland
om...
Ibland står den där.
Vi ska prata film nu.
Mm-hmm.
Igen, höll jag på att säga. Men det är det faktiskt. Vi ska gå vidare till nästa film. Och det här är en film som du håller riktigt högt, Simon.
Oh ja.
Ge oss The Greasy Strangler.
The Greasy Strangler. Oh. Så här, jag har två favoritfilmer. Och jag vet inte vilken jag ska sätta högst av de här två. Den första är The Lighthouse. Och den har jag hört att ni har diskuterat på Medis Radio tidigare. Mm. Det är en fantastisk film. Det är också, som Pano sa tidigare i avsnittet, att du ville sätta dig ner... Eller vilken situation ville du se?
Jag tänkte att jag ville se The Lighthouse på ett flygplan.
Så var det. Absolut inte. Det får du inte göra. Jag ska berätta, okay, vi pratade lite Lighthouse innan jag går över till Greasy Strangler, men jag blev helt överrumplad av The Lighthouse. För vi hade bestämt oss så här, men shit, det här är vad heter han, Willem Dafoe, och så är det vampyren från
Twilight.
Och de är ensamma i svartvit film på en ö, och jag och några kompisar, vi tänkte, men det här är jättemimigt liksom. Absolut, vi ser The Lighthouse. Så vi sätter oss ner, några kompisar så här, vi släcker lampan, sätter oss ner och så börjar vi kolla på den här filmen, och så tänkte vi okej, men det här, vi ska bara skratta och ha kul och bla bla. Det blev knäpptyst. Alla blev så fångade av den här filmen. 3 timmar, vi bara satt där, bara ingen gjorde ett ljud, ingen snackade någonting, ingen skämtade, det var inget skratt, alla bara satt så här, bara, wow. Och sen vaknade man upp efter filmen är slut och bara, herre jävlar, vilken jävla upplevelse alltså. Det här var fantastiskt. Så nej, du får fan inte se det här på ett flygplan, Panos.
Det är att spotta på The Lighthouse.
Ja.
Jag lovar, jag ska inte.
Jaja, du får, tack.
Jag ska också inte vara på ett flygplan kommande 1 år om jag får bestämma. Kanske 2, kanske 3. Jag är ganska trött på flygplan.
Ja, okej.
Men hur ska vi då till Grekland? Har ju med resan till Nya Zeeland som tar liksom 36 timmar.
Shit.
Så jävla klar med flygplan.
Oh, shit.
Mm.
Du har liksom fyllt den kvoten, så att säga.
Ja, för väldigt länge.
Men jag känner, The Lighthouse var mer än ensam i en stuga i skogen. Bara isolerad.
Mm-hmm.
Bara helt infångad av det.
Man ska vara som de är i The Lighthouse.
Ja, men lite så. Man ska vara lite isolerad.
Mm.
Om
jag var bara singel och i min lägenhet, är det samma sak?
Du kan säkert skapa en liknande stämning.
Ja.
Det ser lite ut som ditt kök, så kör hårt.
Vad kränkt Ludvig såg ut nu.
En diskret diss från Martin Lindberg kastas över bordet.
Jämför du hela filmen The Lighthouse med mitt kök?
Ja.
Jag kan säga så här, jag behövde sitta med vänner och göra här. För om jag hade bestämt mig för att se The Lighthouse själv, då hade jag försökt slå på det på skärmen, alltså skärm nummer 2, och så sitta och spela League of Legends eller någonting samtidigt. Det hade inte gjort det här justice. Jag var tvungen att se det här med en film eller med vänner för att vi faktiskt skulle sitta ner och koncentrera på det här. Ungefär samma anledning att man går och ser på bio är för att då fokuserar på filmen i x antal timmar.
Ja, alltså, jag tror att jag började med att ha någonting liksom på andra skärmen, och sen så ganska snabbt så bara stängde jag ner det och flyttade Lighthouse till huvudskärmen och så kollade färdigt.
Yeah. Men okej, okay, vänta. För nu har vi kommit in på The Lighthouse, men i det här avsnittet ska vi prata om The Greasy Strangler.
Ja, jag ska ju precis gå över till det. Jag vill bara förklara liksom att The Greasy Strangler är liksom... den står lika högt i min... För jag har bara 2 favoritfilmer. Det är så här, om de pratar med mig, om de frågar så här, men Simon, vilka är din favoritfilmer? Liksom, vilka skulle du rekommendera? Det här är de 2. Det är The Lighthouse och det är The Greasy Strangler.
Är de lika på något sätt?
Nej, inte alls.
Okay.
Nej, de är bara... Det är svårt att kategorisera The Greasy Strangler.
För jag kände igen titeln när du sa det. Kunde inte komma på vilken film det är. Men jag får med, är det någon disco-tema eller något?
Det är disco-tema på det.
Ja, okej. Okay, ja, men då... Om du berättar lite storyn kanske jag kommer på vad den här videon handlar om.
Så jag fick nys om den här när jag satt och kollade på något avsnitt med Red Letter Media för några år sedan. Mm-hmm. När filmen kom ut 2016, och jag tror det måste varit något avsnitt då från 2016, för de hade sett den här filmen och bara, wow. Han, Jay tror jag han gillade den väldigt mycket. Jag bara, men det här låter liksom som min jam, den här vill jag kolla på. Mm. Så kollade jag på den. Och det är, it's my jam. Det är, men det här, jag är hundra på att man ser första 5 minuterna så kommer man veta om man älskar den här filmen eller om man hatar den här filmen. Det är, jag skulle säga närmsta kategorin är nog komedi faktiskt.
Jag tittar på den och det står att det är en komedi slash skräckfilm.
Ja, men det, ja. Det är svårt att säga, det är inga skräckelement riktigt. Aha. Det är mer att man sitter spänd hela tiden.
Lite mer thrilleraktigt.
Ja, så jag kan säga, jag kan berätta lite om här. Mm. Ja, jag kan berätta lite om handlingen.
Ja, tack gärna.
Men handlingen är liksom inkonsekvent. Du skulle kunna göra den här filmen med en helt annan handling och ändå liksom få fram samma film, för den handlar inte om handlingen. Filmen är nästan så ett experiment i att bara göra någonting jättekonstigt. Men den handlar om en farsa som är typ 70 års åldern. Jag vet inte, han som spelar farsan, jag tror han var så här 65-70 någonstans när han spelar här, men de säger aldrig ålder på någonting. Men det är en farsa och det är hans 40-åriga son. Och de bor tillsammans och de jobbar då med en disco-rundvandring genom den här stan de bor i.
Mm-hmm.
Så det är liksom, de har en disco-tour där de bara ljuger ihop, eller snarare där farsan bara ljuger ihop olika disco-fakta. Om liksom, de går förbi en dörröppning i någon jävla slumområde eller någon så här, ja inte slum, men så här industriområde eller någonting. De tar sina disco-tour-personer, går förbi och säger så här, i den här dörröppningen så tog Earth, Wind and Fire och kom på sin låt September. Nej, det här stämmer inte. Han bara ljuger ihop det. Och så börjar de här de som är på tåren så här, fråga emot sig. Stämmer det här verkligen? Bara, ja! De skulle på födelsedagskalas för en fylld år. Det är därför de stod här. De väntar på en taxi och bara fortsätter så här ljuga ihop. För den här farsan är ju narcissist. Och grejer. Men alltså, han, som sagt, handlingen är inkonsekvent. Det är lite så här kärlekstriangel mellan farsan, sonen och en tjej som bara dyker upp efter en av diskotorerna och börjar snacka med...
Sorry, jag var så redo på farsan, sonen och den heliga anden. Det hade varit så perfekt. Ja. Fortsätt. Men är det hon som liksom får storyn att komma igång? Det kommer en tjej och det blir kärleksknas.
Alltså fan, det är svårt att säga om... Ja... Men alltså, som sagt, filmen handlar inte riktigt om det här, tycker i min mening. Nej, i alla fall. Okay. Filmen är bara att allting är så jäkla knasigt. Dialogen är stel på något sätt. Det är mycket så här, pauser som är lite för långa mellan samtal. Samtalen flödar inte på, utan du har så här, någon ställer någon fråga och sen står liksom huvudpersonen och bara andas genom näsan. Bara... Bullshit artist! Och man bara, vad fan är det som händer? Så här, konstiga så här inzoomningar. Det är någon scen då den här sonen och den här tjejen som de bråkar om sitter på framsidan utanför deras hus och snackar så här, do you love me Janet? Do you think I'm hot? Och hon kollar tillbaka så här lite konstigt, hon sitter och röker någonting. Och sen så zoomar hon upp så står det så här 2 meter ovanför så står den här farsan i så här, utan t-shirt och bara stirrar ner så här med
hat i blicken
och alltså bara står där, vad vet du, när man visar tänderna, alltså framtänderna så bara typ. Det är någon, ja just det här är ganska tidigt så här, The Greasy Strangler är farsan. Okay. Han älskar grease. Även så här flottig mat som redan finns flott i, så vill han ha mer flott. Han har så här stora tunnor med grease som bara står i huset typ. Och det är ganska tidigt i filmen, så den här går han nu liksom vissa nätter när han vill det liksom, så doppar han hela kroppen i de här flotttankarna och så går han ut och mördar folk.
Ja, ja.
Ja. Det här thrillerskräckbiten kommer in.
Ja, och det är en scen som ni får söka upp på YouTube och kolla, så kan ni se liksom om ni skulle tycka om den här filmen eller inte. Det finns någon där, det är tre stycken disco-tour, alltså de som går ut på disco-touren.
Besökarna,
precis. Mm. Besökarna som har varit där innan, tidigare på dagen. Som går, de står utanför samma motell av någon jävla anledning. Och alla tre, jag vet inte om de är vänner eller om de bara råkar vara där, så här, men de står och ska köpa, de står utanför en sån här, vad heter det, man lägger in pengar för att få
en automat,
ja precis, en automat. Och så står den så här, de bara, jag kan inte få ut mina chips härifrån, jag försökte köpa chips. Och så bara, yes, but what are these chips made from? Porto. I'm sorry, what? Porto. Can you say that again, please? Porto. Och det bara, den här dialogen bara fortsätter fram och tillbaka i vad som känns i 5 minuter. De bara liksom så här, han svarar med samma intonation. Det är någon så här indisk man. Han får så här, uttalet blir fel.
Mm.
Och sen till slut kommer den här tredje. Så här, I think he's trying to say potato. Mm. Bara, yes. Potato chips. Mm. Allt är bara jätteweird. Alltså det är så konstig dialog. Och allting är weird och stelt och ja just det, sen kommer Crazy Strangler där och bara dödar en av personerna, och det är också så här, alltså jätteweird scen.
Mycket, men du älskar det här alltså?
I fucking love it.
Du tycker det är jätteroligt?
Det här är roligast.
Det bizarra är det roliga liksom?
Ja, det är bizarra. Det finns mycket full frontal nudity.
Jaha.
Ja, gubben där är ju helt naken i vissa scener, men det är inte, då har de lagt på en så här fake penis på honom. Så liksom han får en jättestor slång som man ser tydligt så här, det här är inte rätt, alltså det ser ut som en så här djurpenis typ som de bara lagt på, och han går in och så här, men nu ska jag bli av med allt flott, för nu har jag mördat någon, så nu ska jag liksom tvätta av det, för oss han går in och så här biltvätt eller någonting. Man bara, vad fan, vad händer?
Alltså, okej, för det här ger mig, ju mer du beskriver det här, desto mer låter det här som typ The Room, fast i en typ så här weird series of events, så blev den bra. Men fortfarande har alla pitfalls som gör The Room till en jättedålig film.
The Room är ju so bad it's good. Den här är bra gjord. Alltså det här är en så här,
den är välskapt ändå.
Den är välskapt. Tänk dig att det är en mästare av liksom en mästare av att göra film, har liksom bestämt sig, jag ska göra en så konstig film jag kan. Eller ska jag liksom maximera awkwardness.
Men typ där, Stanley Kubrick bestämde sig för att göra en shitpost.
Ja.
Istället för att göra liksom ett till mästerverk, ja. Så bara, jag tar allt jag kan om att göra film.
Ja. Jag kan ingenting om vem, jag vet faktiskt inte vem som har regisserat det här, men det känns som någon som har bara tagit.
Det är en herre som heter Jim Hosking.
Jim Hosking?
Okay. Ja. Som typ inte gjort någonting annat intressant. Faktiskt. Han har gjort ett par andra små filmer som han, pappan, Michael St. Michaels också spelar i. men alltså det är inga stora rullar.
Han gjorde sin magnum opus, Greasy Strangler, och sen dippade den. Jag ser här att Elijah Wood har en liten roll i den här filmen.
Nej, Elijah Wood har varit med och proddat, va?
Ja, jag skulle säga det. Han har varit med och producerat det här.
Okay.
Ja, han har varit med och gjort reklam för den också.
Det måste vara så. Alltså jag tänker på just det här, Greasy Strangler. Det är väl jättesvårt att strypa någon om man är hal.
Nej, men det är, såhär, det är det som är sporten. Alltså, gör det ju lite mer spännande.
Jo, men precis. Han vill ha en utmaning. Det är så lätt att bara gå runt och strypa folk. Så han vill ju... Varför kan han inte bara försöka öppna en burk majonnäs?
därför att majonnäsen skriker inte när du öppnar den.
Okej, okay, ja, men det svarar på min fråga.
Ja. Mm. Jag har inte sett den här filmen. Jag har sett trailern. Efter en lång diskussion när jag gick en reseledarutbildning.
What?
Därifrån hur vi kom in på den. För vi hade bullshittat någon... Vi hade någon bit av kursen och vi skulle göra en sån här vandringsrutt och bara snacka. Och vissa av oss hittade på lite bättre än andra. Och då var det någon som nyligen hade sett den här filmen. För det var
2016.
Alltså 2016-2017 som jag gjorde den här. Så att och sen efter det liksom knark, det molnet av när de försökte förklara vad den här filmen handlade om och vi var så här, du jag fattar inte, vi får se trailer. Och sen var jag så här, ja, nej men den där får man väl ta och se någon gång.
Du, ja, det...
Och jag tror att den ligger nog på någon lista någonstans, men den var bara så här direkt när du sa namnet så bara, och nej men jag har ett tydligt minne av att jag har någon upplevelse av det här. Och det var så här, ah, nej men någon försökte förklara den här filmen för mig en halvtimme. Och det, jag blev inte visare.
Som sagt, handlingen spelar ingen roll alls för det här.
Nej, men, och jag tror att det var det som var problemet. Mm. För de var väldigt så här, ja, ah, men det här har inget med grejen att göra. Men det här händer också. Och sen, det är någon sån här storyline, men den... Ja, det sker väl samtidigt, men jag vet inte vad det har med saken. Alltså det var... Min bild av när de beskrev filmen är så här, det är massa pusselbitar som inte alls passar ihop, utan de är bara där för transportsträckan att ta sig mellan olika scener där det kan hända intressanta saker.
Ja, 100%. Ja. 100%.
Ni vet sådana här lådor som har hål i olika former som barn ska stoppa in klossare.
Ja. Mm.
Ni vet den här videon på den här snubben som har hittat en riktigt feldesignad sån. Mm. Där allting bara går in på tvären i den fyrkantiga hålet. Mm. Mm. Är det den här filmen? pusselanalogin här.
Ja men exakt. Men jag har sett den videon. Ja. Jag skulle nästan säga att det är... Jag skulle säga att du tar den här runda. Och alla de här men, runda passar i fyrkantig också. Och det är det som är hela poängen. Men jag skulle säga att det är liksom att han står i en... Om hon skulle stå i en halv minut och försöka trycka ner den i triangelhålet först. och sen trycka ner den i fyrkantiga hålet.
Mycket fint.
Och så gör du det en gång till. Mm. Och det är... Det, jag kan, för alla lyssnare hemma och falla kring bordet, se... The Greasy Strangler. Åtminstone de första 5 minuterna. Om ni säger att ah, det här är inte min grej. Det här är, för det är ganska äcklig film. Det är mycket äckliga grejer som händer. Om ni inte tycker så här, ah, men det här jag hatar det här. Det här är sämst. Om ni inte tycker så här, kolla igenom hela. Det är en upplevelse. Och kolla igenom med någon annan person också som ni kan dela the awkwardness med.
Var kan vi hitta den här
filmen? Ingenstans. Den går inte att streama inkluderad i en enda stream.
Den går att köpa på YouTube.
Ja. Och på typ Amazon och sådär. Mm. Och Apple TV tror jag.
Jag tror det är typ 20 spänn eller något på YouTube. Det är jättebilligt.
Ja. Vi har testat YouTube förut. Funkade ganska bra.
Det var supersmidigt.
Ja.
Och köpa Jönsson League på YouTube.
Jag har använt det typ 3-4 gånger. Mm. Alltid funkat.
Jag äger bland annat Matrix på YouTube. För ett tag fanns de inte på någon streamingtjänst.
Okej. Okay.
Trevligt.
Jag kommer köpa Angry Video Game Nerd-filmen på YouTube för det är typ där den finns.
Nice. Oh, ja, men den har jag också tänkt se.
Men du och jag som gillar det borde nog glo på den tillsammans.
Ja, det tycker jag.
Ja. Simon, det här är ju en av dina favoritfilmer. Vill du ge den gäddor?
Jag vill ge den gäddor.
Kör!
10 av 10.
Nej, det var det sjukaste.
det hade jag aldrig kunnat tro. Om någon tvivlade så vet vi nu. Simon ger det 10 av 10.
Det här är bästa filmen som någonsin gjorts.
Där hör ni.
Mm.
Hörrni, jag tittar på klockan och det har gått snart 60 minuter. Som vi vet att varje avsnitt är.
Ja.
Jag tror att vi skjuter på Death's Door till nästa avsnitt. Är ni okej med det?
Ja,
det är vi. Det var bra. Men jag tycker att vi hinner med 3 snabba ändå. Det gör vi. Och 3 snabba den här veckan. Det är 3 riktiga höjdare, jag vill säga. Men det är de ju inte, för annars hade de varit längre än snabba. Ni minns i början av avsnittet när jag sa alla spel blir bättre av en grapple hook. Ja, det minns ni.
Mm. Om jag minns.
Ja. Du nickade ju så inställsamt till det.
Ja, jo, men jag var ju här.
Tänker att ett spel i princip bara är bra för att det har en grapple hook. Är det fortfarande ett bra spel då? Det kan det vara. Grapple hooks kan nämligen vara en så stark mekanik att det skuggar över allt som är dåligt med ett spel. Enter A Story About My Uncle. Ett litet svenskt indiespel om en liten pojke som letar efter sin farbror i en fantasivärld och han rör sig runt med hjälp av en magisk handske som fungerar som en grapple hook. Det är ett jättedåligt spel, men det är väldigt kul platforming för att grapple hook-mekaniken fungerar bra. Det är också från typ 2014, så att det är...
Men trevligt ändå.
Det är trevligt. Ska också sägas, när jag tittade på eftertexterna till det här, för jag spelade igenom det och så satt jag ändå och tittade på eftertexterna. Vilka dyker upp om inte Hampus och Leon? Hampus Huledal som har gästat podden och Leon Yao som är vår kompis.
Va?
Ja, de wow. är med efter texterna. Så för att de var typ några av personerna som playtestade det här.
Ja, ah, okej, okay. Rimligt. Ändå rimligt.
Ja, men jag tänkte säga att de måste vara gymnasiet. Jag vet inte, vad fan är de det för?
Jo, men det är ändå helt rimligt.
Ja, kul att se dem i alla fall. Så det tycker jag, det kan man spela. Det kostar typ 5 spänn på Steam eller någonting. Nästa grej. Hörrni, kommer ni ihåg den gamla filmen Flykten från hönsgården?
Oh ja.
Mm. Den har fått en uppföljare.
Hoppsan.
Nu. Chicken Run Dawn of the Nugget. Är
ja.
Den är bokstavligen en uppföljare. Alltså den tar vid.
Gud, jag älskar Ardman att... Studios.
Ja. Nej, men det är helt okej. Okay, för Chicken Run är en riktigt bra film. Och Chicken Run Dawn of the Nugget är en solid uppföljare. Den är inte banbrytande på något sätt.
Mm.
Men det är en rätt trevlig familjefilm. Det är liksom, ja, men det är mer Chicken Run, det är nice. Finns på Netflix. Och sen då ett oväntat album år 2024 att marknadsföra. Ja. Ett album av Skrillex.
Det här är ju alltså ett av två album som Skrillex efter sin långa hiatus släppte 2023 i februari. Typ så här 2 veckor ifrån varandra så släppte han 2 album. 2 fullstora album alltså, mm. inte... något så här mini-EP, utan det här var fullstora album. Ett av dem, Quest for Fire, som jag hittade 2024, för jag är långsam. Men han har ju bytt spår lite, ursprungligen var Skrillex väldigt mycket dubstep. Han hade en period lite senare där det var lite trap-influence. Nu har han övergått till sina rötter som var lite mer house. Han var ju ursprungligen upptäckt av Deadmau5, som är the house-producent. På vissa sätt. Det här är ett relativt solitt album, tycker jag. Jag har just nu liksom några så här highlights från albumet som ligger på min repeteras-lista på Spotify. Det är fortfarande den här typiska Skrillex, men att det är lite det här, det är de gälla rösterna och mycket melodiskt och sen till en lite hårdare dropp, men även lite avvikare som är mer åt det bara mysiga, nicka i takt till musiken hållet.
Progressiv house ibland.
Lite progressivt.
Jag håller med dig. Jag tyckte det var ett solitt album.
Mm. Jag rekommenderar Leave Me Like This, Rumble, Butterflies och Hydrate.
Hydrate tyckte jag var grym.
Var mina favoriter.
Jag vill alltså då påpeka att ja, Skrillex är ju fantastisk och det tog Skrillex 9.
Fantastisk killar.
Vänta. Viktig för genren en gång i tiden.
Ja.
Och det tog Skrillex ungefär 9 år att producera 2 album. Men Petter, han gjorde 3 album 2018 och utan en 9-årig paus, det var bara det.
Men
det.
Alla de albumen var ju dåliga.
Hur vågar du?
Men du tyckte ju också de var dåliga.
Nej, 2018 album.
Var det
album,
gjorde Hälsa Stockholm?
Nej, 2018 album är ju vad heter det, jubileumalbumen och så ett till däremellan. De tyckte jag var bra. Det är allt han har släppt därefter som var trash.
Okay.
Ah, ja.
Det var för att han brände ut sig 2018.
Antagligen, medan Skrillex tog en spade.
Hörrni, det var
på
de 3
år. Som en russin sen bara.
Ja. Hörrni, det var allt vi hann med för de här 3 snabba. Vi ska ta och avsluta dagens avsnitt. Nästa vecka ska Ludvig kanske, om vi hinner, försöka få kontakt med de döda och se ifall Lillbabs ande genom honom kan framföra en tuff brud i lyxförpackning. Det får vi se om det händer. Tills dess, tack så jättemycket Panos för att du kom hit.
Tack, tack.
Och Ludvig.
Ja.
Och Theo.
Jo, men jag hann ju.
Ja, du hann ju det. Och Simon.
Tack så jättemycket för att vara här igen.
Tills nästa gång hörni, puss och kram och nyp i stjärten. Oj, jävlar, 2 minuter intro.
Yes!
Nu kan vi ta 32 minuter.
Längsta försnacket vi haft innan introt kommer, det har varit 25 minuter.
Då hade jag kapat 12.
Det är hemskt.
Vad var det för försnack?
Bobbling.
Du kan ju inte ha så här försnack som bara är en timme. Och, sen bara, och nu kommer introt. Och nu är det slut.
Ja. Vi har ett ämne den här veckan. Ja, fan, du glott på det här. Gudfadern, det var rätt bra.
Kul. Det finns en sådär, adult, känner till Adult Swim?
Ja.
Mm. Alltså teknoserie. Det finns, de gjorde någon serie för några år sedan som heter vad sjutton heter det?
Rick and Morty.
Pickles.
Yeah.
Bara Pickles.
Nej, varför? Jo, nej, Mr. Pickles.
Mr. Pickles.
Mr. Pickles. Han är en hund. Han heter Mr. Pickles. Han gillar saltgurka, så det är därför han heter Mr. Pickles. Mm. Och det är knasserie i alla fall. Jag behöver inte gå in närmare på det, men de gjorde ett avsnitt en gång som bara är previously on Mr. Pickles. Och det är ett helt avsnitt, 20 minuter, då är det bara är liksom previously on, de försöker göra en sån här wraparound. Liksom, det har ju inte hänt tidigare. I, ingenting av det som har hänt i den här previously on hade hänt liksom tidigare. Och sen bara, and now, Mr. Pickles. Så kör de introt och sen står det liksom några personer i sånt kaos typ i slutet. Bara, what the fuck is going on? Och sen bara, draw credits. Det är hela avsnittet.
Stabilt.
Mr. Pickles.
Yeah.
Nu ska jag ha en
det kan ha varit att det avsnittet var, för de gjorde en sån här spin-off-serie som heter Mama Named Me Sheriff.
Vadå? Har de gjort en spin-off till Mr. Pickles?
Ja. Yeah.
Var Mr. Pickles så stort, eller är de bara memes? Memes.
Dude, I don't know. Jag vet inte hur mycket views det fick, men sheriff-karaktären i den serien är så jävla bra. Alltså, jag är glad att de gjorde en spin-off med han som huvudkaraktär.
Ja, yeah, det här måste jag kolla upp.
Yes, det här är helt amazing. Det är så mycket våld, alltså så mycket blod och grått, alltså
det jag älskar det, med en del av de här Adult Swim-serierna, det är att de alla ser ut som The Hex.
jag känner inte till The Hex.
Skitspel, det ser ut som en Adult Swim-serie. Det är ett jättebra spel.
Har ni sett Super Jail?
Jag har sett klipp från Super Jail, jag har inte sett.
Ja, men det är också så här, det är hur mycket våld som helst det. Mr. Pickles har såna inslag också. Mycket blod liksom. Men jag tror att de som köper in serier från Adult Swim, de verkar gilla när det är jättemycket blod som bara sprutar överallt och lemmar som flyger. Det är deras grej.
Coolt.
Martin, du ser lite fundersam.
Ja, men jag sitter och försöker föreställa mig, utan att veta alls stilen på Mr. Pickles, så får jag ändå upp så många så här idéer.
Ja, jag glömde berätta det. Mr. Pickles, hela premisen är ju liksom att Mr. Pickles är en hund, bor på en bondgård. Lite så här gulligt. Ja, men hans husse är en typ 12-årig pojke. Mm. Som, hans 12-åriga pojkens ben är trasiga. Så han går runt med så här, inte styltor, men du vet när man har så här
så braces.
Kryckor typ.
Braces.
Ja, braces.
Braces. Så där, Forrest Gump liksom.
Mm. Ja, precis. Och sen, men morsan, det är så här idyllisk för en värld, men Mr. Pickles, hunden, är liksom typ Satan själv.
Nice.
Alltså, verkligen så här, den ondaste, om han är Satan själv eller om han är liksom en av så här underhuggarna till Satan eller någonting. Alltså det, för han har så här ett underjordisk lair där han drar ner townsfolk och så här syr han ihop dem i olika så delar och skapar groteska monster och så har han så här en flod av blod som går igenom. Och han kan så här prata och kontrollera djur med sin röst och grejer. Och han lyckas gömma det här från sin husse då, förutom farfar i huset då, som lyckas så här bara, nej men jag ska ta dig Mr. Pickles, du är ond, jag ska visa för att du är ond. Och så blir han missförstånd för att så här, jag har hittat bevis på att Mr. Pickles är ond, och så lyckas Pickles här, får det se ut som att han har bara gått runt och blivit full typ och
Mr. Pickles,
haft sex i horhus och sånt. Ah, bara, ah nej, crazy grandpa, not again. Alltså det är vansinnigt.
Fake. Det låter ju otroligt Adult Swim.
Ja, verkligen. Yeah. Rekommenderar starkt om du tycker om Adult Swim.